Okej, idag ska vi prata om lammet och draken. Och det handlar om grunden till den konflikt som pågår i Uppenbarelseboken. Och vi ska titta bakom kulisserna och se vad det är som försiggår. Kampen mellan gott och ont. Så vi kommer använda oss av vårt studieblad en del. Och studera det här ämnet. Men innan vi gör det så låt oss böja vårt huvud och be att Gud ska vara med oss. Kära Fader i himlen, vi tackar dig för möjligheten att få studera ditt ord och studera Uppenbarelseboken. Hjälp oss Herre att förstå den på rätt sätt. Hjälp oss att kunna ta till oss utav det ord som du har gett oss. Och låt oss kunna omsätta det också i vår vardag, i praktiken. Det är min bön. Jag tackar dig för vad du kommer att göra i Jesu namn. Amen. Förra gången så tittade vi på varför vi skulle studera Uppenbarelseboken. Vi tittade på tre stycken orsaker som vi hittade. För det första att få Jesus välsignelse. Jesus hade lagt in en speciell välsignelse för de som läser och förstår och tar till sig Uppenbarelseboken. För den andra orsaken var personlig väckelse. Vi såg att profetiorna har ett moraliskt syfte. Det är inte bara något intresse, kuriosa, att ja, titta här, jag kan förutsäga framtiden. Utan faktum är att Bibelns profetior är till för att fostra oss, för att vägleda oss, så att vi växer som kristna. Så det här är en viktig orsak till varför vi borde studera Uppenbarelseboken. Och dessutom, nummer tre, för profetisk insikt. För att vi ska kunna förstå den tid som vi lever i och förstå vilka förväntningar Gud har för oss i vår tid. Sen såg vi också på tre stycken tolkningsverktyg igår. För det första, för att kunna förstå Uppenbarelseboken så måste vi se att Jesus är fokus. Han är det som är hela syftet med Bibelns profetior. Så att fokusera på Jesus är ett otroligt viktigt verktyg när vi studerar Uppenbarelseboken. Det andra är historicism. Vi såg att det fanns lite olika idéer om Uppenbarelseboken, att vissa trodde att Uppenbarelseboken handlade bara om sista tiden och att Gud inte sagt någonting om de 2000 året av kyrkohistoria som funnits. Andra tror att när profetiorna skrevs så hade allt redan skett och allting handlade bara om dåtida Rom. Och vi såg att enligt Bibeln själv så är det historicismen som är den korrekta. Alltså den uppfattningen att Uppenbarelseboken beskriver händelser från Johannes tid och konsekvent ända fram till Jesu återkomst. Och det, under hela kyrkohistorien så någonstans där så handlar också Uppenbarelseboken om oss, om vår tid. Sen nummer tre, en av de viktigaste var att låta skrift tolka skrift. Att vi tittar på Gamla testamentet, vi ser symbolerna, vad de betydde i Gamla testamentet och då kan vi tolka dem. De symboler som vi ser i Uppenbarelseboken. Så det här var en sammanfattning av gårdagens presentation. Vi såg här också en överblick över Uppenbarelseboken och hur allting egentligen handlar om Jesus. Från första kapitlet till 22 kapitlet så är det ett fokus på vad Jesus gör för sitt folk och hur han sen återvänder till jorden för att befria sitt folk. Och sen återställer han fullkomlig harmoni i universum. Så ikväll så ska vi titta på de två huvudkaraktärerna i Uppenbarelseboken, och det är lammet och draken. Och om vi ser på ert studieblad så står det så här på första frågan. Från vilken himmelsk trio önskar Johannes nåd och frid? Och vi läser det från Uppenbarelseboken 1, vers 4 och 5. Där finner vi svaret. Från Johannes till de sju församlingarna i Asien. Nåd vare med er och frid ifrån honom som är och som var och som kommer. Och från de sju andarna framför hans tron. Och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskat oss och friköpt oss från våra synder med sitt blod. Så han som är och som var och som kommer, vem är det för? Vi skulle kunna tro att det är Jesus, men faktiskt inte, eftersom det står att det är ifrån honom som är och som var och som kommer, och de sju andarna, och från Jesus. Så det kan inte handla om Jesus, eller hur? Det måste handla om Fadern, Gud Fadern. Så från Gud Fadern kommer det här, eller önskar Johannes nåd, från de sju andarna och från Jesus Kristus. Ja, men då kommer vi, nästa fråga då. Vad betyder de sju andarna? Handlar det om sju speciella änglar, eller vad handlar det om för någonting egentligen? I Jesaja kapitel 11 och vers 2 så är det en profetia om Jesus. Och det står att han är fylld av Herrens ande, vishetens och insiktens ande. Nu, är det här olika andar? Är det Herrens ande och sen är det vishetens ande, en annan ande, och insiktens ande är en tredje ande, och klokhetens och kraftens ande är en annan ande, andra andar? Egentligen är det inte så, utan det är en och samma ande. Men han kallas olika saker. Han kallas vishetens, insiktens, klokhetens, kraftens och kunskapens och gudsfruktens ande. Han kallas även för profetians ande. Han har många olika namn. Siffran 7 är fullkomlighetens tal i Bibeln. Och när det står om de sju andarna så handlar det helt enkelt om de olika aspekterna utav Guds andes verksamhet. Så man kan säga att det är som ett kodnamn för den heliga ande, helt enkelt. En beskrivning av den heliga andes många sätt att verka.
Det är intressant att det är beskrivningar där också.
Det är faktiskt ganska intressant där. Herrens ande, vishetens ande, insiktens ande, klokhetens ande, kraftens ande, kunskapens ande och gudsfruktens ande. Allihopa. Nå, där har vi alltså treenigheten, om man vill använda det uttrycket. Bibeln använder aldrig det uttrycket direkt, men den talar om Gud som en, eller en enhet utav tre eviga personer. Och vi har Fadern, vi har Sonen och vi har den helige Ande. Och därifrån så önskar Johannes nåd och frid. Men det finns en annan trio i Uppenbarelseboken. Och det är fråga tre här. Av vilka tre figurer består Uppenbarelsebokens oheliga trio? Låt oss slå upp till Uppenbarelseboken 16, vers 13. Och det står att jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. Och då undrar vi, ja, vad är det här för något? Vad är draken och vad är vilddjuret och vad är paddorna för någonting? Vi ska inte gå in på det just nu. Men vad vi ser här i alla fall är att det finns tre stycken figurer. Och de här figurerna kommer gång på gång upp i Uppenbarelseboken. Och det är, ja, de är inte några goda andar. Det står i nästa vers att de är ondskefulla andar som gör tecken och beger sig ut i kungarna i världen. Och så vidare. Så det här är en ohelig trio, en ond treenighet, om du så vill. Nu, vem är draken? Det vet vi redan från vårt förra studium. Minns från Uppenbarelseboken 12 och 9 att vi läste att den store draken, den gamle ormen, han kallas djävul och satan. Så då kan ni fylla i det också. Nummer 4. Vem är draken? Och djävulen är en av de här figurerna. Vem är då, vem är den här djävulen egentligen? Och var kommer han ifrån? I Uppenbarelseboken kapitel 12 och vers 3 så står det om den här draken. Det står ett annat tecken visade sig också i, var då någonstans? I himlen. Och se en stor eldröd drake med 7 huvuden och 10 horn och med 7 kronor på sina huvuden. Det är förskräckligt. Den här draken, djävulen, befinner sig alltså i himlen. Hur kommer det sig att han befinner sig där? Jesus sa i Lukas kapitel 10 och vers 18. Då sa han att jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Så den här figuren, Satan, har en gång befunnit sig i himlen. Vad är han då för slags varelse? I Gamla testamentet så får vi en inblick i det här. Det står i Hesekiel kapitel 28, vers 14-15. Gud säger om djävulen: du var en smord beskyddande kerub. Någon här som vet vad en kerub är för något? Vad är det för någonting? En ängel, eller hur? En utav, och det här att det står att han är en beskyddande kerub, en smord beskyddande kerub, det är en referens egentligen till en av de änglar som stod närmast Gud. Så det här var en smord beskyddande kerub. Han är en ängel. Han är inte någon halv gud, han är inte någon hälften djur, hälften människa figur. Utan han är en ängel. Det står att jag hade satt dig på Guds heliga berg. Där gick du omkring bland gnistrande stenar. Du var fullkomlig på alla dina vägar från den dag då du skapades till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig. Djävulen var en skapad varelse. Och vi kan tycka, det är ju hemskt. Hur kan Gud skapa den här hemska figuren som är orsaken till ondskan i världen? Men skapade han en ond ängel?
Jag tror inte skapade han en ond.
Det gjorde han inte. Det stod att han var fullkomlig på alla dina vägar. Så fullkomlig, det är ganska fullkomligt, eller hur? Det är så bra, så felfri som en varelse någonsin kan vara. Han kallades för den strålande stjärnan, eller på latin så blir det Lucifer. Det kanske ni har hört uttrycket Lucifer. Han var ljusbäraren. Han var en fullkomlig ängel. Ända tills dess att orättfärdighet blev funnen hos honom. Och vad var det som hände? Hur kunde det gå så fel? Hur kunde orättfärdighet uppstå i en fullkomlig varelses hjärta? Ja, hela svaret på den frågan tror jag inte riktigt vi kan få. För om vi kunde hitta ett svar på den frågan så skulle vi kunna ursäkta synden. Men i Jesaja kapitel 14 och vers 12 så får vi en liten inblick i vad som hände. Det står: hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna? Det här är det här namnet, du strålande stjärna. Förresten, vad var stjärnor en symbol på?
Änglar,
eller hur? Så här ser vi att Satan var en ängel, återigen. Du strålande stjärna, du gryningens son. Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken? Du sa det i ditt hjärta: jag ska stiga upp till himlen. Ovanför Guds stjärnor ska jag upprätta min tron. Jag ska sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag ska stiga upp över molnens höjder. Jag ska göra mig lik den högste. Så vem ville han bli lik? Han ville bli lik till Gud, den högste. Gud skapade sina varelser med en farlig men nödvändig förmåga att välja. En fri vilja. Han gjorde det för att kärlek ska kunna existera, eller hur? Om Gud hade skapat robotar som bara kunde säga jag älskar dig, jag älskar dig, jag älskar dig, så hade det inte kunnat finnas någon synd. Men det hade inte heller funnits någon kärlek. Inte någon äkta kärlek. Jag hade en telefon en gång. Är det någon här som har en iPhone? Eller något i den stilen? Ingen som har det. Jag var på en iPhone en gång och de har en sån här liten robot som heter Siri, någon som känner till den. Man klickar på den och sen så talar man till den och så säger man saker att kan du skriva ett meddelande till den här personen att jag kommer att bli lite sen. Och sen så gör den det automatiskt åt den. Eller så säger man att ring till den här personen och så ringer den upp automatiskt. Det är en ganska fiffig liten sak. Men man kan också prata med den. Man kan fråga, hur mår du idag, Siri? Och så säger hon någonting roligt som de har inprogrammerat där. Och en gång så frågade jag Siri, den här frågan. Att Siri, älskar du mig? För att se vad hon skulle svara. Och hon sa någonting i stil med att ja, du är vinden under mina vingar. Och tror ni jag kände mig älskad av min telefon? Knappast va? det var inte äkta kärlek. Visst, det var roligt och sött att någon hade skrivit in och programmerat den till att säga så. Men jag vet ju att det var någon som hade programmerat den till att säga så. Så den valde inte utav fri vilja att säga att jag älskar dig. Och så här skulle det vara med Gud om han hade skapat oss till att vara sådana robotar. Det hade inte funnits någon sann och äkta kärlek egentligen. Och Lucifer valde att missbruka den här fria viljan. Han blev svartsjuk på Gud, av en sjuk på Gud rättare sagt. Och ville ha den tillbedjan som bara Gud hade rätt till. Han ville sätta sig på Guds tron. Och han spred även sitt missnöje. Han behöll det inte för sig själv. I Uppenbarelseboken 12 så läser vi om den här draken. Och i vers 3 eller vers 4 så står det så här. Hans stjärt drog med sig en tredjedel av himmelens stjärnor. Och han kastade ner dem på jorden. Vad var stjärnor en symbol på? Änglar, det tittade vi på igår också. Här så nu förstår vi den här texten. Det betyder alltså att draken, eller djävulen, han drog med sig en tredjedel av himmelens änglar. Det är mer logiskt. Så han samlade inte solar direkt, utan han samlade faktiskt... Han fick med sig änglarna på sin sida. En tredjedel utav dem. Jag vet inte vad han använde för argument för att få så många änglar på sin sida. Vi kan ju bara spekulera. Men troligtvis så kanske han sa någonting i stil med att Guds regering var inte riktigt rättvis. Att om han fick bestämma så skulle deras liv bli mycket, mycket bättre. De skulle få en mycket härligare tillvaro. De skulle inte behöva ha en massa lagar och regler som Gud hade satt upp, utan de skulle bli sant fria. Jag vet inte exakt vilka argument han använde, men de var i alla fall effektiva. För en tredjedel utav himmelens änglar valde att ansluta sig med honom i det här upproret. Och när vi läser vidare så det här upproret blir till slut en regelrätt krig. I vers 7 i samma kapitel så står det nästan otroliga verser. Det står att en strid uppstod i himlen. Det är inte Ukraina vi pratar om. Det är inte Syrien. Utan här är det himlen. Den mest fullkomliga platsen i hela universum. Där uppstod det första kriget som någonsin uppstått. Och det är grunden till alla andra krig idag. Det står att Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar, där ser vi att Satan har änglar också på sin sida. Och hans änglar stred. Men han var inte stark nog och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Vem är det han strider mot? Mikael och hans änglar. Mikael är de himmelska härarnas förste. Mikael, namnet Mikael, betyder faktiskt han som är som Gud. Och jag tror inte att det här är bara en vanlig skapad ängel som är som Gud. Utan jag tror att det här handlar om en oskapad ängel. Eller den oskapade härföraren för änglarnas härskara. Precis som vi såg att det var så många olika namn på Jesus i Uppenbarelseboken, så tror jag att det här är ett annat utav namnen. Mikael. I Josua kapitel 5. Så möter Josua himmelens härförare. Och han måste ta av sig skorna på sina fötter, för platsen där han står är helig. Och Josua, han böjer sig ner och han tillber den här härföraren för himmelens härskara. Och vi förstår att om det vore en vanlig ängel så skulle han inte tillåta det. Men här förstår vi att det handlar om Jesus. Han som är värdig vår tillbedjan. Han som är som Gud. Det står i vers 9 så här. Den store draken, den gamle ormen som kallas djävul och satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Om vi går tillbaka till verserna, slutet av vers 4 och vers 5, så ser vi någonting annat som händer här. Det står att efter att han har kastats ner på jorden, så står det: draken stod framför kvinnan som skulle föda för att sluka hennes barn så snart hon hade fött det. Och hon födde ett barn, en son som ska styra alla folk med en järnspira. Och hennes barn blev uppryckt till Gud och hans tron. Vet ni, Jesus eller Gud skulle kunna lämna den här jorden åt sitt öde. Adam och Eva, de valde sida, eller hur? De valde att lita på ormen istället för att lita på Gud. De valde att ansluta sig till upproret emot Gud istället för att stå på Guds sida. Och Gud skulle kunna lämna dem åt sitt öde. Han skulle kunna sagt till dem att ja, men nu får ni stå ert kast. Vi skapar en karantän runt jorden. Nu får Satan och hans änglar och sympatisörer hålla på där så gott de vill. Och så lever vi vidare i vårt universum. Skulle han kunna göra. Men han gjorde inte det. Ty så älskade Gud världen att han sände sin son till världen, eller hur? Det står om ett barn som blir fött här på jorden utav en kvinna. Förresten, vad var kvinnan en symbol på? Någon som minns från förra gången? Församlingen, eller hur? Och här så kommer ett barn som blir fött till Guds folk. Och vem är det här barnet? Det står att han ska valla alla folk med en järnspira. Jag tror inte det råder någon tvekan om vem det här barnet är. I Jesaja kapitel 9, vers 6 så var det en profetia om ett barn som blir oss fött, en son som blir oss given. Och på hans axlar så vilar herradömet. Och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Det var Jesus Kristus som kom i köttet. Det står: i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Och sen står det att ordet blev kött och bodde bland oss. Gud i köttet. Han kommer, och försökte Satan att förgöra honom när han skulle födas. Precis, det gjorde han. Det är Herodes som försökte förgöra alla nyfödda barn. Men han lyckades inte. Jesus levde ett liv, han segrade och han rycktes upp till Gud. Var var det som djävulen besegrades egentligen? Några texter här. Kolosserbrevet kapitel 2, vers 15. Eller vi tar den här, Johannes kapitel 12 först. Det står så här, Johannes kapitel 12, vers 31-32. Nu går en dom över världen. Nu ska denna världens första kastas ut. Och när jag har blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Jesus sa de här orden precis innan sin korsfästelse. Han sa: när jag lyfts upp, då kommer djävulen att kastas ut. Han kommer att dömas. Han kommer att besegras. Och vi läser i Kolosserbrevet 2:15. Det står, det talas om Jesus. Han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Genom korset så triumferade Jesus över ondskans makter. Han segrade i den här kampen. Den striden som började i himlen, som fortsatte på jorden, och Jesus, han krossade ormens huvud på Golgata kors. Hur gjorde han det? Ja, det står att han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt. Satan visade inte sin sanna natur till en början. Han verkade mycket god. Genom lögn och bedrägeri så verkade han vilja allas bästa på ett sätt. Och om en tredjedel av änglarna blev bedragna, så kan ni lita på att de resterande två tredjedelarna, de hade nog fortfarande lite frågor. De hade nog fortfarande lite funderingar om det här. Vem har egentligen rätt i den här striden? Visst, de litade på Gud och de älskade Gud. Men hur visste de att det som Satan gjorde var så farligt? På korset så avkläddes Satan. På korset så förevisades det offentligt vad Satans regering faktiskt leder till. Där så såg himmelens änglar att Satan var villig att till och med gå så långt att ta livet av sin egen skapare. Och då förstod de att nu har vi ingenting med Satan att göra. Vi vill inte ha någonting med den här figuren att göra. Hans regering är helt och hållet ont rakt igenom. Där förstod de det. Och där så besegrade Satan och förevisades offentligt när Jesus triumferade över dem på korset. I motsats till Satans karaktär så såg änglarna Jesus hänga på korset. Han hade makt att stiga ner från korset. Han hade makt att omintetgöra de här otacksamma rebellerna. Men han sa: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Han lät sig dö för mänsklighetens synder. Och då bevisades det bortom allt tvivel att Satan var en lögnare och en bedragare. Vi läser i Uppenbarelseboken 12, vers 10. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldet hans moders. Det här är vid korset. Ty våra bröders åklagare har blivit nedkastad. Han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem. Men ve dig, du jord och du hav. Ty djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är, vad då för något?
Kort.
Amen. Djävulens tid är kort, den är begränsad. Från och med korset så var det slut på Satans regering. Han fick en kort tid kvar att regera, men han var besegrad för alltid. Dock så gav han inte upp, utan det står i vers 13 att när draken såg att han hade blivit nedkastad på jorden förföljde han kvinnan som hade fött barnet. Vilken terrorist han är. Han går på de svaga. Han går på familjemedlemmarna, eller hur? På Guds barn. De som älskar honom. Han vill få göra så mycket skada som möjligt innan han går under. Vad är det han är ute efter egentligen? I Matteus kapitel 4 så får vi en inblick i Satans hjärta. Vad är det som han strävar efter? I Matteus 4, vers 8-9 så står det om när djävulen frestar Jesus. Det stod: därefter tog djävulen honom upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet. Och han sade: allt detta vill jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Det är otroligt hädiskt utav Satan att be en sin skapare att tillbe honom. Kan ni tänka er? Det är helt, helt sjukt, men det visar hur berusad Satan är med den här tanken om tillbedjan. Han säger: jag är villig att byta ut allt i världen mot det. Han säger det. Han visar alla riken i världen, allting. Han vill inte ha rikedomar och makt. Det han vill åt är tillbedjan. Han vill inte åt sina pengar nödvändigtvis. Han vill inte ens nödvändigtvis åt ditt liv. Utan han vill åt din tillbedjan. Han har inga problem med om du har pengar, bara du tillber Satan. Han har inga problem med om du har liv, bara du tillber honom. Det är det som han kämpar för. Det är det som han vill ha. Det var det han ville sätta sig på Guds tron och utge sig för att vara Gud. Och på det sättet så ville han få änglarnas, till och med sin skapares tillbedjan. Det är tillbedjan som är kärnan i Uppenbarelseboken. Det är det som hela konflikten handlar om. Titta snabbt med mig i Uppenbarelseboken 13 och 14. Bara för att visa en liten bild av hur central tillbedjan är i den här boken. Uppenbarelseboken 13 och vers 4. Det stod att man tillbad draken därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sa, vem är som vilddjuret, vem kan strida mot det? Vers 8 så står det, alla jordens invånare kommer att tillbe det. Alla som inte har sina namn skrivna i livets bok som tillhör lammet som är slaktad från världens grundläggning. Vers 12 så står det om ett annat vilddjur att det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret vars dödliga sår har blivit läkt. Vers 15. Det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla de som inte tillbad vilddjurets bild. Kapitel 14 så kommer en ängel från Gud och säger, frukta Gud och ge honom äran, ty stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen, jorden, havet och vattenkällorna. Här är den här konflikten. Satan och hans oheliga trio, de försöker få alla att tillbe honom. Medan Gud och hans änglar och den heliga treenigheten, de försöker få alla människor att tillbe den sanna guden. Och här är konflikten. Här är den stora striden mellan gott och ont, om du så vill. Det handlar om tillbedjan. Vem ska vi tillbe? Och i grund och botten så är det ett val som kommer till vår fria vilja. Det är det kampen handlar om. Vem väljer vi att tillbe? När de som Satan mest av allt vill få tillbedjan ifrån är de kristna förstås. Resten av världen, naturligt sett, många av dem följer djävulen. Men de som man inte riktigt kan lura, det är de som säger att vi tillber Jesus, vi håller oss till Jesus. Men istället för att vi kan läsa på ert studieblad, fråga nummer 14. Vilket är Satans effektivaste sätt att få de kristna att tillbe honom? Tänk efter. Vi kan läsa här, Uppenbarelseboken 12 och 9. Det står att den store draken, den gamla ormen som kallas djävul och Satan, han som bedrar, hur mycket? Halva världen, hela världen, eller hur? Wow. Satan använder sig av bedrägeri. Ibland så försöker han få genom våld försöka få människor att tillbe honom. Men hans mest effektiva vapen är genom bedrägeri. Han lurar till sig tillbedjan. För tänk efter själv. Om Satan plötsligt hoppade upp här och sa, hej, det är jag som är Satan, tillbe mig. Skulle ni göra det? Nej, vi skulle säga nej. Vi vill inte tillbe dig, vi vill tillbe Gud. Och Satan är intelligent nog att förstå det. Han vet att om vi kallar på Jesus så har inte han någon som helst makt. Så om han öppet går ut och säger, kom alla och tillbe mig, annars så gör jag det si och så. Ja, då kommer han inte få så stor framgång. Utan istället så lurar han till sig tillbedjan. I andra Thessalonikerbrevet så står det om det här avfallet. Kanske ni har hört om antikrist. Ordet antikrist nämns bara i Johannesbreven faktiskt. Men ibland när vi tänker på ordet antikrist så tänker vi på en våldsam motståndare mot Kristus. Ja, upp- och nervända kors och svartglädda personer som offrar katter i källaren eller något sånt. Det här är inte den bilden som Bibeln ger av en antikrist. Ordet anti kan betyda mot, men det kan också betyda istället för. Och snarare är det en istället för Kristus som Bibeln talar om. Läs den här texten i andra Thessalonikerbrevet 2. Paulus skriver, först måste avfallet komma, det här talas om antikrist, och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Återigen, det är någon som påstår sig vara kristen. Någon som påstår sig vara Gud. Någon som utger sig för att ha Guds plats. Och på det sättet så lurar han till sig tillbedjan. Jag ska titta lite snabbt på den här oheliga trion igen. hinner inte gå in på allt det här, men faktum är att det finns paralleller mellan de här. Det som Gud Fadern gör, det försöker Satan också efterlikna. Han ville sitta på Guds tron, eller hur? Och Gud Fadern, han har en tron enligt Uppenbarelseboken. Satan har också en tron enligt Uppenbarelseboken. Så båda två, de har en tron. Gud Fadern, han får tillbedjan. Satan får tillbedjan. Gud Fadern, han har en stad som symboliseras av en kvinna. Satan har en stad som symboliseras av en kvinna. Vi har tre änglars budskap i Uppenbarelseboken. Satan har tre orena andar som går ut till hela världen också. Onda andar är änglar, onda änglar. Han ger sin makt till sin representant. Gud, i Uppenbarelseboken 2 så står det att fadern låter, att sonen sitter på faderns tron. Mycket intressant. I Uppenbarelseboken 13 och vers 2. Ja, låt oss läsa Uppenbarelseboken 13 vers 1-4. Här beskrivs antikrist i symboliska termer. Jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade 10 horn och 7 huvuden, och på sina horn 10 kronor, och på sina huvuden hädiska namn. Vilddjuret som jag såg liknade en leopard. Det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken, vem var draken? Satan, eller hur? Gav det sin makt och sin tron och stor myndighet. Så vems tron sitter antikrist på? På Satans tron, eller hur? Precis som Jesus sitter på sin faders tron, så sitter antikrist på sin faders tron. Om man vill använda det uttrycket. Lägg märke till de slående parallellerna mellan antikrist, vilddjuret och Jesus Kristus. När Jesus började sin verksamhet så steg han upp ur vattnet, eller hur? Han blev döpt, han kom upp ur vattnet och den helige ande kom ner över honom. Och han påbörjade sin verksamhet. Var kommer antikristvilddjuret uppifrån? Han kommer också uppifrån havet, eller hur? Från vattnet. För att påbörja sin verksamhet. Jesus verkar i 3,5 år. Om man tittar i Johannes evangeliet, så kan man räkna antalet påsker. Och då förstår man att Jesus verkade i 3,5 år. Från det att han blev döpt till det att han blev korsfäst. Och lägg märke till vad som står i vers 5 här. Det står att vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord. Och det fick makt att göra så i 42 månader. Nu, hur många år är 42 månader? 3,5. Ni kan göra matten hemma. 3,5 år. Exakt så länge som Jesus verkade. Efter att Jesus verkade så dog han och uppstod, eller hur? Lägg märke till vers 3, vad som händer med vilddjuret. Det står att ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat. Var det ett annat djur som såg ut att ha blivit slaktat och dödat i Uppenbarelseboken?
Lammet,
eller hur? Ser ni parallellerna här? Här är det den falska Kristus som kommer. Och han ser ut att ha blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkt. Nu, Jesus, han levde trots att han såg ut som om han hade blivit slaktad. Han blev slaktad, men han uppstod igen. På samma sätt med det här vilddjuret. Det dör och uppstår igen efter att han har verkat i 3,5 år. Därefter så får Jesus tillbedjan efter sin uppståndelse. Uppenbarelseboken 13:3 så läser vi att hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det. Och man tillbad draken därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sa, vem är som vilddjuret? Vem kan strida mot det? Lägg märke till hur det fungerar här. Draken, det är Satan, han vill ha tillbedjan. Men sättet som han får tillbedjan på är inte genom att själv komma där och locka till sig tillbedjan. Utan Satan tar ett steg tillbaka. Sen skickar han ut sin frontfigur, sin antikrist och säger: här är Kristus, kom alla kristna, kom och tillbe Kristus, här är Kristus. Och alla kristna, och många kristna, de ser det och de säger: åh, titta, här är Kristus, här är verkligen Guds representant. Och de följer honom. Och på det sättet så får vi en tillbedjan. Gud eller Satan? Enligt vers 4. Satan får tillbedjan. Skrämmande, eller hur? På det sättet lurar han till sig tillbedjan. Vem kan strida mot det? Vi skulle kunna titta på många andra texter. Namnet i pannan. Det står i Uppenbarelseboken 14:1 att Jesu efterföljare har Jesus namn, Lammets namn i pannan. I Uppenbarelseboken 13 så står det att vilddjurets efterföljare har vilddjurets namn i pannan. Med andra ord, det är som en förfalskad Kristus. Vi ser samma likheter här med den helige ande och den falske profeten. Den helige ande leder människor till att tillbe Jesus. Den falske profeten leder människor till att tillbe vilddjuret. Den helige ande gör stora tecken under. Den falske profeten gör stora tecken under och får eld att falla från himlen. Precis som det skedde på pingstdagen när eld föll från himlen med den sanna helige ande. Vi skulle kunna titta på många av de här parallellerna, men kort sagt så ser vi att allting som Gud gör, det försöker Satan härma. Han är inte dum. Han klär sig i kristna kläder, om man får använda det uttrycket. Och utger sig för att vara omvänd och Guds hängiven. Och på det här sättet så lurar han till sig tillbedjan. Jag var en gång och plockade trattkantareller. Är det någon som plockade förra året? Svamp. Någon som tycker om svamp? Ingen här. Inte nu, nej. Jag var i alla fall för ett tag sedan och plockade svamp. Trattkantareller, de är riktigt goda att äta. Men det finns... Då när jag var ute så såg jag en annan svamp också. Som kallades giftskivling. Och den ser väldigt lik ut, trattkantarell, på ett sätt. Om man inte är van. Och den är livsfarlig. Man kan dö om man äter den. Och när jag går ut och plockar svamp där i skogen, hur ska jag undvika att plocka fel svamp som får mig att dö? Ja, vad måste jag ha i så fall?
Man måste ha kunskap om svamparna.
Precis, man måste ha kunskap om svamparna. Och, du nämnde något bra här, Andreas. En svampbok är en bra sak, eller hur? Där finns det bilder på allt, där står det, ja just det, så här ser de ut, och så kan jag jämföra det och så säger jag, ja, det här var en giftskivling och det här var en trattkantarell. Vet ni, Gud har gett oss en bok. Det finns giftskivlingar där ute. Allt som glimmar är inte Gud. Man säger, allt som glimmar är inte guld, men allt som glimmar är inte Gud. Enligt Matteus evangeliet så säger Jesus, inte ska var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Det räcker inte med att påstå sig vara kristen. Faktum är att personer som påstår sig vara kristna behöver inte nödvändigtvis vara det. Det finns giftskivlingar där som vi måste akta oss för. Och Gud har gett oss en bok, en svampbok, så vi kan hålla koll på vad som verkligen är sant och vad som verkligen är falskt. Om vi inte läser den, om vi försummar den, så spelar det ingen roll hur uppriktiga vi är. Vi kan mycket, mycket gärna, vi kan lika gärna dö. För om jag går i skogen där, det spelar ingen roll hur uppriktig jag är, eller hur? Jag kan av hela mitt hjärta tro att det här är en trattkantarell. Fast egentligen är det en giftskivling. Jag måste studera svampboken. Om jag vill vara på den säkra sidan. Och det är min utmaning till oss här idag. Gud har gett oss Uppenbarelseboken som en profetisk karta, som en profetisk svampbok. För att vi ska kunna skilja mellan sant och falskt, speciellt i den sista tiden. Och därför är det så viktigt för oss att ta till oss utav det här. Det kommer en dag när Kristus segrar tillsammans med dem som har kämpat den goda kampen. Jesus segrar, det är det fascinerande budskapet som Uppenbarelseboken ger. Men om vi vill vara bland den här segrande skaran så behöver vi förstå skillnaden mellan de som tjänar Gud och de som inte tjänar honom. Och det kan vi bara göra genom att ta tid och verkligen studera den här boken. Lägg märke till löftena till de som segrar. Vi kanske tycker att ja, men det är ju så jobbigt. Måste jag verkligen läsa, studera så mycket? Jag har inte tid. Jag har ju viktigare saker för mig. Det är ju alla hjärtans dag eller vad det nu kan vara. Jag har annat för mig som är viktigare. Men titta på dessa löften. Om vi segrar i den här kampen så får vi rätt att äta av livets träd. Vi kommer inte skadas av den andra döden. Vi kommer få ett nytt namn utav Jesus. Vi kommer få regera med Kristus. Vi kommer få bli klädda i vita kläder. Vi kommer få ha kvar våra namn i livets bok. Vi kommer få Guds namn i pannan. Vi kommer sitta på Guds tron med Jesus. Det vore härligt, eller hur? Och sitta på Guds tron tillsammans med Jesus. Vi kommer få ärva Guds rike, den nya Jerusalem. Vi kommer få vara Guds barn för evigt. Det är värt det, mina vänner. Det är värt att studera dessa saker för att försäkra oss om att vi kommer segra i den här kampen. Vi måste ta till oss den kunskapen som Jesus har gett oss för striden. Annars är det en stor risk att vi kommer att bli bedragna och vi kommer att missa de här härliga löftena. Så det är min utmaning till oss. Och på den sista frågan där så är det en fråga som gäller dig och Gud. Det står med dessa löften i åtanke. Anser du att det är värt att kämpa den goda kampen och slutligen segra med Kristus? Ta tid och fyll i den. Skriv din önskan, ditt val där. Är det din vilja att säga ja, det är det? Eller vill du säga nej, det kostar för mycket, det är inte värt det? Jag hoppas, mina vänner, att det är det första alternativet. Låt oss be. Gode Gud, tack för att du har gett oss instruktioner om hur vi kan se skillnad på det som är sant och det som är falskt. Herre, jag ber att du ska hjälpa oss att kunna vara stå fasta på ditt ord. Att vi inte ska behöva bli bedragna i den här sista tiden som ligger framför oss. Herre, vi vill tillbe dig, vi vill tjäna dig utav hela våra hjärtan. Så Herre, vi ber att du ska komma snart och att vi ska få del i de här löftena. I Jesu namn ber vi. Amen.